Hej på er. Roligt att vara här igen. Beatrice Edlund heter jag. Jag bor utanför Nässjö med min make och son Josia. Och min make heter Christian då. Så det är ju inte samma person som det lät som. Precis. Jag utbildade mig till pastor för några år sedan. Men har sedan dess jobbat på förskola och varit mammaledig. Men har fått lite utlopp för det här med predikan här hos er under en period. Det har varit väldigt, väldigt roligt. Det verkar som att ni tycker detsamma, för jag har ju fått komma tillbaka i alla fall. Så tack för det. Åke läste texten från psalm 68 som är utgångspunkten för predikan idag. Och jag kommer upprepa den lite, men kommer inte läsa den igen. Utan jag vill börja med att be tillsammans med er. Är det okej? Okay? Yes, härligt. Tack Gud för att du är här och för att du har förberett hela den här gudstjänsten. Att du har förberett en plats för var och en av oss att vara just här just nu. Så gör oss redo, våra hjärtan mjuka för ditt ord, för din ton, för din röst in i våra liv. Tack för att du talar genom sången och musiken och tillbedjan. Tack för att du talar genom vittnesbörd. Tack för att du talar genom ditt skrivna ord och fortsätt och gör det. Och lägg den förväntan som varje person kan ha och bör ha i sitt hjärta just nu för att vara mottaglig för det som du vill säga till just den människan. För tack för att du ständigt talar till oss. Gör oss redo att höra det du vill säga. Amen. Har du någon gång, eller kanske många gånger, varit med om att du har varit på en plats där du känner att någonting händer i luften? Att det är någonting som förändras i atmosfären eller i luften där du befinner dig? Kanske har du varit i gudstjänstrummet, i lovsången, när alla stämmer in i tillbedjan. Och det är liksom någonting som skiftar lite. Det är någonting som helt plötsligt känns lite i luften. Eller på en promenad när du har tömt ut ditt hjärta för Gud. Eller i vardagsrummet när du är med hemgruppen eller bönegruppen och någon ber för dig. Och det jag är ute efter är en liten eller stor erfarenhet av Guds närvaro. Att Gud är närvarande. Att han blir närvarande. Att han på något sätt kommer och är närvarande där du är. Och Gud är ständigt närvarande. I skapelsen och i ditt liv. För när vi har tagit emot Jesus så har vi också tagit emot hans närvaro in i våra liv. Men det är inte alltid jag känner av den. Och jag tänker och jag tror att det finns två dimensioner av Guds närvaro. Och där är den ena dimensionen att Gud står fast vid sitt löfte. Att han är ständigt närvarande. För han har sagt att han är närvarande i den här skapelsen som han har skapat. Och han har sagt att han ska vara med dig alla dagar till tidens slut. Och då är han det. Det är hans löfte. Att Gud är ständigt närvarande. Precis som att luften vi andas, även om det är en väldigt liten mängd, så innehåller den vattenånga. Och det känner vi inte riktigt av, men den finns där. Och så finns det en annan dimension av Guds närvaro som jag tänker är mer konkret. Som vi känner av, där vi märker det här skiftet. Liksom, att det går från att jag inte känner någonting till att jag känner att det är något speciellt. Det händer någonting där. Det blir mer påtagligt och det är kanske mer som ett regn som faller och jag känner dropparna i ansiktet. Vattenångan finns där hela tiden, men ibland så känner jag vattendropparna i ansiktet och det har vi de flesta kanske gjort den här helgen. Och den här konkreta och påtagliga närvaron av Gud, det är något som jag längtar efter att erfara ännu mer. För jag tänkte, det är liksom inte bara en plusmeny, det är inte bara något spektakulärt och extra, utan det är också något naturligt, det är också ett löfte från Gud att vi ska få erfara och möta honom. Så utifrån psalm 68 så vill jag dela från mitt hjärta till er vad Guds närvaro har med lovsång och rättvisa att göra. Så för det första så bereder lovsång en plats för Guds närvaro. Och det finns ju mängder med saker att säga om lovsång och vad det är och vad som händer och sådär. Så tänk inte att det här kommer vara fullt ut allt, utan det är liksom en liten del. Men oavsett så är lovsång är ju all form av musik och sång som är riktad till Gud, som syftar till att ära honom. Och det är något som återkommer många gånger i Bibeln, och i flera centrala händelser så finns lovsången med. När Josua går med folket till Jeriko för att inta Israels land, så har de med alla trumpeter och horn och allt vad det är, för att liksom, jag tänker att det är en del av lovsången, men vid flera centrala händelser. Och saltarens, alltså i bibelboken Saltaren, dess hebreiska namn betyder lovsångerna. Och i saltaren så har vi klagosalmer, vi har böner, vi har lovprisning, vi har väldigt mycket olika teman, men allt det sammanfattas i Bibeln, liksom i titeln lovsångerna. Allt det fick plats som lovsång i gudstjänstfirandet hos Israels folk. Och den första lovsångsledaren, efter lite studier så verkar det som att det är Miriam, Moses syster. När folket har blivit räddade från Egypten, när man gått igenom Röda havet, blivit räddade, befriade ifrån fångenskapen, de har kommit torrskodda över på andra sidan havet och står på andra sidan, då är det Miriam troligtvis som brister ut i lovsång för att ära och tacka Gud vad det är han har gjort för folket. Att det är Gud som har räddat dem, och folket följer med, de sjunger med. De följer efter och stämmer in och sjunger till Gud. Så lovsång är en reaktion på Guds närvaro. På vad Gud gör i våra liv. På vad Gud gör i den här världen. Där är lovsång en reaktion på: Gud, du har gjort det här. Jag är tacksam för det. Jag ger det till dig. Och sen så får kung David, när man kommit in i Israels land, och kung David har blivit kung och får i uppdrag, när de höll på att bygga upp tabernaklet som ska bli den fasta gudstjänstplatsen för dem, då får han i uppdrag att sätta ihop kanske världens första lovsångsteam. Det är tre sångare som totalt 18 personer ska de vara med och leda, för att fylla gudstjänstrummet, tabernaklet, med lovsång dag och natt. Det är sång och det är musik och det är tillbedjan. Och senare även i templet så har lovsången en central plats. Både under gudstjänstfirandet, men det skulle ständigt pågå i templet oavsett hur gudstjänstfirandet såg ut. Och det var deras tillbedjan som drog ner den konkreta närvaron av Gud in i templet och över den platsen. Och vid ett tillfälle i andra krönikeboken så står det just hur det här pågår. De firar gudstjänst i templet, men prästerna måste sluta. för att Herrens närvaro och härlighet sänker sig som ett moln i templet. Så lovsång gör också plats för Guds närvaro. I det här rummet, på platser där vi är och i våra egna liv, i våra inre rum. Och jag hoppas ni är med på att lovsång handlar aldrig om en stil eller ett sätt att sjunga eller spela inför Gud. Vi kan nog vara ganska säkra på att det inte låter varken som psalmerna eller lovsången som vi sjunger här. Att det lät på det sättet i templet för några tusen år sedan. Men allt är lovsång och tillbedjan. Och det handlar aldrig om vem som sjunger. Det handlar aldrig om din röst. För det handlar om till vem vi sjunger. För lovsång handlar om tillbedjan. Det handlar om den vi ber till. Och sen är tillbedjan mer än musik och sång. Men det är en del av det. Och en del personer är kallade att leda oss andra i tillbedjan genom just lovsång. Och inte för någon annans skull. Utan för vår egen skull. För att bereda plats för Guds närvaro i våra egna liv. För alla är vi kallade att tillbe. För alla är vi skapade att tillbe skaparen. Du är skapad att tillbe han som har skapat dig. Och det är orsak nog att tillbe. Det är orsak nog att stämma in i lovsången. Oavsett hur det låter eller hur det ser ut. Eller hur mycket du gör det fysiskt med din röst eller med ditt hjärta. Men det är tillräckligt orsak för att du är skapad att tillbe skaparen. Och vi vet alla att vi lever i en tid av alla möjliga utmaningar, svårigheter, som i alla tider. Men en av den här tidens svåraste saker som jag personligen tycker är tufft att hantera i min samtid är den psykiska ohälsan som finns så brett bland oss i alla samhällsskikt, i alla generationer. Kanske främst att vi ser det mycket bland unga. Och det är så mycket ångest och det är så mycket oro. Det är så mycket utmattningar. Ja. Och vid ett tillfälle så var det en ungdomspastor som beskrev det så att det är så många som lever i det här fängelset. Ursäkta. Men vad gör de? Jo, de sjunger. De är fängslade, men de sjunger. Och en del av er känner till apostlagärningarnas berättelse om Paulus och Silas. De sitter nere i den djupaste fängelsehåla. Troligtvis, de sitter där för att de predikar om Jesus. Och troligtvis så väntar de på sin dödsdom. Och utan att veta vad som kommer hända så börjar de sjunga och ära Gud för att han är värd det. Oavsett omständigheter. Och för dem så bryts bojorna och de blir fria. Men de visste inte det när de började lovsjunga. Och de lovsjung ändå. Jag var inte beredd på det. Och det där många upplever, många unga, att jag är fängslad. Men i lovsången så får jag ett andningshål. Jag behöver inte fly ifrån min ångest, utan Gud hjälper mig att hantera den. För det lovsången stiger mitt i öknen, mitt i kampen, mitt i ångesten. Där kan människor få uppleva och erfara att Gud är faktiskt närvarande. Att Gud är närvarande mitt i detta. Och då kan murar falla. Och bojor kan brytas. Och hjärtan kan få nytt hopp. Vi kan inte lova hur det händer, men det är möjligt. Så, vad har Gud gjort i ditt liv som du är tacksam för? Så uttryck din tillbedjan till Gud. Och ära Gud för det. På något mer sätt än bara tyst i ditt hjärta. Gör det på något mer sätt. Berätta det för någon. Jag är så tacksam för att Gud har gjort det här. Eller sträck dina händer i lovsången här senare. Eller skriv ner det på en lapp eller någonting. Men uttryck din tacksamhet för Gud för vad han har gjort i ditt liv. Ja, tack. Har du något område där du längtar efter genombrott? Där du längtar efter frihet? Ta med det in i lovsången. Ta med ditt hjärtas bön. Den ångesten för dig själv eller någon annan som du känner. Ta med dig in i lovsången. Gör det här, gör det hemma. Så lovsång bereder plats för Guds närvaro. Och lovsång föder också rättvisa. I psalm 68 som Åke läste förut så inleds det med en lovprisning att sjung till Gud, ära honom. Han har fört oss ut ur fångenskapen. Och sen kommer Gud i sin heliga boning är de faderslösas fader och änkors försvarare. En Gud som ger dem ensamma ett hem och de fångna frihet och lycka. Och Gud i sin karaktär, han är en far för oss alla. Och kanske lite extra så vill han vara en pappa för den som saknar någon eller har saknat en i sitt liv. Han är den som försvarar den utsatta. Gud är den som vill ge frihet åt den som är fången. Och trygghet åt den som är ensam. Och Jesu uppdrag är precis detsamma. När Jesus själv i templet i Lukas 4 läser ett stycke från Jesaja. Så det som ibland kallas Jesu liksom, programförklaring. Det som man säger, det här min tjänst innehåller. Det här jag här får göra. Så är det precis samma som Guds karaktär. Att ge frihet åt de fångna. Att ge syn för de blinda. Att ge frihet för de förtryckta. Den som saknar något som den har rätt till. Det ska den få. Och det är Guds rättvisa. Så har du tagit emot Jesus i ditt liv? Har du blivit förnyad av den helige ande? Då är du en ny skapelse. Och du är medarvinge till Jesus. Och det betyder att du har fulla rättigheter till allt i Guds rike. Tänk dig tanken en gång till. Du som har tagit emot Jesus, du har fulla rättigheter till allt i Guds rike. Allt det Gud vill ge dig har du rätt till. Och han vill ge dig mer än vad du kan föreställa dig. Och vi har rätt att ropa Abba, Fader, Pappa, Gud. Ge oss det vi har rätt till. Så du har rätt till syn om du är blind, fysiskt, själsligt eller andligt. Du har rätt till frihet där du är fången. Du har rätt till glädje där sorg eller bitterhet börjar ta över. Du har rätt till gemenskap där du känner dig ensam. Och Gud vill ge dig detta. Han vill betjäna dig. Han vill ge dig det du har rätt till. Och när, hur, var det kommer ske är inget som jag kan säga någonting om. Det finns inget jag kan lova kring det. Men det jag kan lova är att Gud vill ge dig det du har rätt till. Det jag kan lova är att han hör din bön när du ber om det. Du har rätt att be om rättvisa och frihet i ditt liv. Och Gud hör den bönen. Så när vi tillber till Gud så är det också naturligt att det föds en längtan i oss. Att se rättvisa och plats i våra egna liv men också runt omkring oss. För i tillbedjan så kan vi låta oss själva formas av Guds närvaro, av Guds karaktär. Och Guds karaktär är rättvisa. Tillbedjan föder rättvisa. Vi kan också vända på det här lite. Jag kommer liksom koppla an till det strax. Men i februari 2016 så åkte jag till den grekiska ön Lesbos nära Turkiets kust. Och det var en av de platser som tog emot mest flyktingar under den krisen där. Så jag volontärjobbade en månad med att ta emot dem som hade kommit med gummibåt från Turkiet. Och det fanns en annan volontärorganisation än den som jag jobbade med, som kallades I-58. Och efter ett litet tag så förstod jag att de här hänvisar ju till Jesaja 58. Och att det liksom var utgångspunkten för det arbete de gjorde. Och det som står där är följande. Och jag kommer läsa ett lite längre stycke. Så vill du hänga med så är det Jesaja 58, vers 3. Och framåt där. Varför fastar vi när du inte ser det? Varför späker vi oss när du inte märker det? Säger folket. Och så säger Gud. Men se, på er fastedag gör ni vad ni har lust till. Alla era arbetare driver ni hårt. Ni håller er fasta med kiv och trätor. Ni slåss med onda nävar. Ni fastar inte på ett sådant sätt nu att ni kan göra er röst hörd i höjden. Skulle detta vara en sån fasta jag vill ha? En dag då människan ödmjukar sig. Att man hänger med huvudet som ett sävstrå och sätter sig i säcktyg och aska. Vill du kalla det att hålla fasta och en dag till Herrens välbehag? Nej, detta är den fasta jag vill ha. Lossa orättfärdiga bojor. Lös okets band. Släpp de förtryckta fria. Bryt sönder alla ok. Jag delar ditt bröd åt den hungrige. Skaffa de fattiga och hemlösa en boning. Klä den nakne var du än ser honom. Och dra dig inte undan för den som är ditt kött och blod. Då ska ditt ljus bryta fram som morgonrodnaden och ditt helande visa sig med hast. Din rättfärdighet ska gå framför dig och Herrens härlighet följa i dina spår. Detta är ett exempel av flera där profeterna i Gamla testamentet förmanar Israels folk för att de också tillbe andra gudar, men en stor del är att de också försakar den utsatta i sitt land. Att de inte agerar för rättvisa för andra människor. Och det är både Jesaja och andra profeter trycker på att ni behöver göra det här, för att om du inte ser din nästa, det är ju Jesu ord framför allt, men om du inte ser din nästa så är din tillbedjan och ditt fina gudstjänstfirande, det är inte så mycket värt som du tror. Om dina händer bara är uppsträckta men aldrig utsträckta, så spelar en härlig gudstjänst eller tillbedjan inte så stor roll för Gud. Vi behöver ha både och. Om jag inte kan tänka mig att göra mitt liv lite obekvämt för att ge lite bekvämlighet åt någon annan som behöver det. Våra grannar hemma i Nässjö där vi bor, när de bodde på ett annat ställe så hade de några vänner, eller de lärde känna några vänner från en annan kultur. Jag tror att de var ganska nyanlända till Sverige då. Sen flyttade våra grannar till Nässjö och strax efter så flyttade den här andra familjen också till Nässjö. Och då hade de svårt att, inte våra grannar då, utan deras vänner, hade svårt att hitta boende. Så vad gjorde våra grannar? Jo, de köper ett hus åt dem och hyr ut till den här familjen. Så våra grannar, de tog en ekonomisk risk för sig själva. De tog ansvar för en ny fastighet för att väldigt konkret ge ett hem åt den som inget hem hade. Jag bodde i Dalarna tidigare och då i Mora, i församlingen där, så berättade pastorn en gång efteråt att när han hade stått och predikat så ser han hur en av församlingsmedlemmarna, den rikaste kanske man kan säga, ur sin ficka tar fram en bilnyckel och lägger hos den mannen som sitter bredvid honom, som kanske är en av dem som hade tuffast ekonomiskt. Så otroligt vackert, så konkret exempel på att ha utsträckta händer, att göra något lite obekvämt för en själv för att hjälpa någon annan med det de behöver. Sen är vi inte så många kanske som kan köpa ett hus åt någon eller ge bort en bil lite spontant. Eller vad vet jag om det var spontant, men det är så spontant ut. Men vad har Gud lagt i dina händer som du kan ge vidare åt någon annan som behöver det? Kanske kan det vara att bli gåvogivare åt en organisation som arbetar för klimathållbarhet, för att hjälpa de mest utsatta där. Bli volontär i Svenska kyrkan som medmänniska åt ensamma. Du kanske kan vara samtalsperson på min make Christians jobb. Som det heter Starta om och hjälper människor att bli fria från porrmissbruk. Gå en kurs i själavård för att hjälpa andra att bli mer, hjälpa andra till mer själslig frihet. Kanske ta dig för vana att sätta dig bredvid den som sitter utanför affären och ber om pengar och samtala lite. Kanske kan du använda studiematerialet MeToo och kyrkan som Bilda har för att få syn på sexism och ojämställdhet i kyrkan och kristenheten. Jag tänker att det här bara liksom är små exempel på vad rättvisa kan handla om. Hur det kan se ut att se människor och vår värld bli lite mer hela till ande, kropp och själ. Och när vi gör detta, när vi liksom följer med Gud i den rättvisan som han vill stå i för människor, för den här världen, då höjer vi också hela våra liv i tillbedjan till honom. Automatiskt på något sätt så blir våra händer som är utsträckta, de blir också upphöjda. Och jag vill börja avrunda lite den här stunden med ett litet annat perspektiv från psalm 68. En tredje aspekt. Att Gud är trofast mitt i öknen. Och det återkommer flera gånger under de här verserna att Gud är närvarande i ödemarken. Och kanske upplever du det i att du vandrar i en öken, att marken är så torr så att den spricker eller gräset har liksom bränts bort. Du ser inget regn, inget hopp i sikte för dig själv. Och då tror jag att Gud vill säga att han är närvarande just precis där. Mitt i det torra. Mitt i det livlösa. Där är Gud. Där går Gud fram. Jag tror inte på att Gud straffar oss eller ger oss konsekvenser av vårt handlande som skadar oss. Jag tror att vi ibland kan få be Gud uppenbara för oss om det är något som vi själva har gjort som vi behöver omvända oss ifrån, för jag tror på omvändelse, för att kunna se att det finns liv. Det finns liv. Och jag personligen, jag kan ibland känna lite hopplöshet när jag tänker framåt. När jag tänker på pastortjänst i framtiden. När jag tänker på det liv som vi vill leva som familj. Och jag känner att jag har inte kraften. Jag har inte kunskapen. Jag har inte kvaliteterna som behövs för det där livet som jag egentligen vill leva. Och det gör att jag jämför mig med andra. Och det gör att jag ser ner på mig själv. Och det här är någonting som jag ständigt behöver omvända mig ifrån. Som jag behöver be Gud upprätta mig i. För det det gör, när jag börjar tvivla på mig själv för att jag tror att jag inte kommer klara av det där. Det är att det naggar i kanten på min tro. Det naggar i kanten på att tro att Gud är den som gör saker möjligt. Det är som att jag inte riktigt tror på att allt är möjligt för Gud och att han har en plan för mitt liv. Och där behöver jag omvända mig ifrån. För att jag kan hindra min syn och min blick att se att här finns det liv. Här finns det möjligheter. Här finns det hopp. Och kanske har du något som du har tänkt om dig själv, gjort mot någon annan eller tvivel som du har på Gud som du också kan behöva nämna. Och bekänna inför skaparen som älskar dig så oerhört. Inför han som bara vill omfamna dig och säga jag tar emot det där. Jag vill upprätta dig och hela dig från det där. För Gud är trofast mitt i öknen och han vill låta sitt regn komma mitt i din ödemark. Ibland så kan det vara synd eller tvivel som hindrar oss från att se och känna regnet. Ibland så hittar vi ingen förklaring till det. Men oavsett så sörjer Gud i sin godhet för de förtryckta. I sin godhet så ser Gud till dina behov och din längtan. Så avslutningsvis. Kanske har du någon i din närhet som genomgår en kris. Många av oss har ju det. Kan du be Gud och fråga honom hur kan du vara ett stilla regn, ett nåderegn för den personen? Går du genom en ödemark just nu? Hitta en lovsång du kan stämma in i. På det sättet som liksom funkar. För det kan bryta ny mark. Det kan riva murar för dig. Inte per automatik, men den möjligheten finns. Be Gud forma dig i din tillbedjan. Att hans närvaro, när du är i hans närvaro, får forma dig. Så att dina händer både är uppsträckta och utsträckta. Det ber jag i Jesu namn för oss. Amen.